kongressen i Uppsala för 10 år sedan beslutades att IOGT-NTO ska verka för att rörelsens styrelser ska vara jämställda. Men det är verkligen lättare sagt än gjort. I det här avsnittet ska vi prata jämställdhet inom IOGT-NTO. Jag heter Jens Wingren. Accent gjorde en kartläggning av jämställdheten inom IOGT-NTO för 4 år sedan och kom fram till att det fortfarande fanns brister i jämställdheten. När vi nu återigen har tittat på IOGT-NTOs styrelser så har vi sett att utvecklingen på flera punkter har gått bakåt på sista tiden. Till exempel andelen föreningsstyrelser som vi kategoriserat som jämställda har minskat under de senaste 4 åren från 40% till 29%. Men vad är jämställdhet till att börja med och varför är det viktigt? Med oss för att prata om detta har vi Josefin Larsson från IOGT-NTOs förbundsstyrelse. Välkommen till Accentpodden.
Tack så mycket.
Igen ska jag säga, du var med i andra avsnittet om alkoholnormen.
Precis.
Vad innebär jämställdhet för dig?
Jämställdhet för mig handlar om att alla människor oavsett kön eller könsidentitet ska ha samma möjligheter. Och ges samma möjligheter att göra det de vill.
Det vi kommer fokusera på här det är ju då fördelningen mellan män och kvinnor.
Mm.
Och en sak som dök upp där är att det finns ju ett kongressbeslut på att det ska finnas jämställda styrelser.
Mm.
Att man ska jobba för jämställdhet i styrelserna. Mm. Men att det finns inte riktigt någon definition på vad en jämställd styrelse är.
Nej, just det.
Har du en definition där?
Det jag skulle säga är att ja, men om vi utgår ifrån det här systemet av kvinnor och män så brukar man ju säga att om det ligger inom spannet 60-40% så är det en jämställd styrelse. Jag tycker ju att vi borde kunna ännu bättre, men det beror ju också på hur många man är i styrelsen och sådär. För om det är en väldigt liten styrelse då är det ju en omöjlighet att komma upp i de siffrorna så att säga. Om man är 3 personer så blir det ju, om man inte har någon icke-binär så blir det ju liksom 33% på varje så att säga. Mm. Men inom 60-40.
Det är ju också den definitionen som vi har använt när vi har tittat på styrelserna i rörelsen, att ifall det finns mer än 60% av ett visst kön så har vi räknat det som att det inte är jämställt då.
Mm.
Varför är det viktigt med jämställdhet inom IOGT-NTO?
Det handlar ju just om det jag var inne på från början om att alla ska känna att de har möjlighet. Det handlar ju mycket om vem man kan identifiera sig med, alltså vilka som finns representerade i styrelsen. Om vi fortsätter ha en rörelse där, men trots att som ni skrev att jag såg det någonstans att vi är 55% kvinnor och 45% män, att det fortfarande är en absolut majoritet män i styrelser och i ledande befattningar, då är det ju den bilden som vi visar upp av vilka vi är, och det handlar om vilka man tror att, alltså vilka roller man tror att man kan inneha. Det kanske är kvinnor som ratar IOGT-NTO för att de tänker att jag kan aldrig bli generalsekreterare för att där har vi aldrig haft en kvinna, eller som inte ens ger sig in i en lokal förening för att de inte tror att de kan hamna i styrelsen till exempel. Och där kommer vi ju behöva titta på ännu fler parametrar framöver, men där män och kvinnor är så oerhört tydligt i rörelsen nu och att det då, som ni uppmärksammar, att det går bakåt.
Hur tror du att bilden av IOGT-NTO ser ut utifrån, alltså när man tänker på jämställdhet?
Jag tror att man kanske inte reflekterar så mycket just över det, utan där kanske man snarare tänker på ålderskategorin liksom, att vi har många äldre eller så. Men om man bara sätter liksom fördomsprofilen på så skulle jag tro att man tror att vi är ungefär som alla andra organisationer, att vi har en majoritet kvinnor som medlemmar, men att det fortfarande är män som finns på ledande positioner och att män har hand om de så att säga hårda värdena, alltså förvaltning, byggnader, ekonomi, som ju traditionellt har varit ännu mer liksom mansdominerat.
Mm. Utifrån den här definitionen då av 60-40 som gränsen för jämställdhet så tittade vi då på EUGT-NTOs styrelser på föreningsnivå, distriktsnivå och det riksomspännande planet. Och vi gjorde en liknande granskning då 2012. Så det här är ungefär vad vi kom fram till i den granskningen som vi gjorde i år.
Andelen jämställda föreningsstyrelser har minskat med 11 procentenheter.
Bara en tredjedel av föreningsordföranden är kvinnor.
Bland ledamöterna i föreningsstyrelserna är nästan hälften kvinnor och hälften män.
Andelen jämställda distriktsstyrelser har minskat med 5 procentenheter.
Det är något vanligare med manliga distriktsordföranden än kvinnliga.
I EUGT-NTOs förbundsstyrelse sitter 7 män och 6 kvinnor.
För exakta siffror,
kolla in vår granskning i nummer 2 av Accent 2017.
Det är ju vissa siffror där som är inom rimlighetens gränser och där man kan säga att det är ganska jämställt inom EUGT-NTO, speciellt på det riksomfattande planet. Mm. Det är ganska många styrelser som faller inom det godkända. Men det finns ju också flera punkter där det backar, främst då på föreningsplanet där det har gått ner från 40% till 29%. Hur ser du på att vissa siffror faktiskt verkar gå åt fel håll på det här området?
Jag ser det som ganska oroväckande. Det är ju såklart ingen utveckling som vi skulle vilja se, utan vi vill ju att styrelserna generellt blir mer jämställda. Att det är fler som känner att de finns representerade och att vi hela tiden i alla led försöker eftersträva jämlikhet och jämställdhet. Och det är ju uppenbarligen någonting som vi då har misslyckats med. Och jag, även om det är viktigt att föregå med gott exempel på nationell nivå, så måste vi ju hitta strategier för hur det här funkar, framförallt på bland ordförandenivå och på lokalföreningsnivå generellt i rörelsen.
Vad görs i nuläget på centralt håll för att få en mer jämställd rörelse?
Jag skulle säga att vi kan göra mycket mer, men någonting som vi gör är ju att uppmärksamma kvinnor, till exempel internationella kvinnodagen och sådär, och att vi har börjat prata om vilka kvinnor som har funnits med i vår rörelse. Från början så var ju IOGT en organisation som faktiskt släppte in kvinnor, vilket var ganska ovanligt i Sverige när vi startades. Så det känns ju tråkigt att vi fortfarande inte har kommit längre. Och det tror jag att vi måste se och erkänna. Och sen handlar det ju mycket, som jag ser det, om utbildningar. Vi har ju antagit en ny utbildningsplan. Och i den tänker jag att vi kan lägga in saker som jämställdhet som vi behöver reflektera över. Både det och andra normer för hur vår rörelse ser ut och vilka som har makt. Apropå det vi pratade om normer förra gången. Om normen säger att det är män i EUGT-NTO som har makten och de viktiga positionerna, då begränsar vi ju alla. En sak som jag tycker är viktigt att påpeka är ju just att i den här undersökningen så framkommer det ju bara kvinnor och män. Och någonting som vi behöver se framöver i EUGT-NTO också är ju att prata om andra könsidentiteter. Det finns ju de som inte vill kalla sig varken män eller kvinnor, utan icke-binära, transpersoner eller queera och sådär. Och det tycker jag är viktigt att ha med oss inför framtiden också.
Ja, det var någonting som jag tänkte på när jag skrev den här granskningen. Att det enda jag såg i materialet som jag fick från medlemsregistret var ju uppdelat i män och kvinnor. Och jag vet inte ens ifall det är någonting som finns som möjlighet när man registrerar sig som medlem i EUGT-NTO att registrera en annan könsidentitet än man och kvinna.
Nej, jag vet faktiskt inte heller det. Men om det inte är en möjlighet idag så måste vi ju definitivt öppna upp för det framöver. För vi kan inte förutsätta att alla som vi värvar eller som är medlemmar idag vill definiera sig som antingen man eller kvinna.
Vems ansvar är att genomdriva det här kongressbeslutet som finns från 2007 om att EUGT-NTO ska göra mer för att det ska bli jämställt?
Som jag ser det så är det ju hela organisationens ansvar. Det är dels de som är ombud på kongressen som måste ta hem det till sina distrikt och jobba aktivt i distriktsstyrelser och gentemot föreningarna. Där ju faktiskt distrikten är viktiga till exempel gällande utbildning. Och framförallt för att sprida informationen till föreningarna. Sen måste ju vi som förbundsstyrelse också ta ett ansvar och prata om de här frågorna och uppmärksamma det. Och även de enskilda medlemmarna kan behöva diskutera det här i de sammanhang där de möts. Diskutera det på Facebook eller prata om det på sitt föreningsmöte eller i andra sammanhang.
Hur ska ni gå vidare för att bygga ett mer jämställt IOGT-NTO i framtiden?
En sak som jag tror att vi behöver titta på är ju valberedningsutbildning och valberedningsarbete. För att det är ju den absolut viktigaste instansen inför styrelseval och ordförandetillsättning. Och om vi hittar ett system där de som sitter i valberedningar kan få utbildning och utveckling och hjälp att reflektera över de här frågorna, då tror jag ju att vi där kan komma några steg framåt. Så valberedningsarbetet tror jag är en nyckelroll. Och att ni i Accent till exempel skriver om det så att vi börjar diskutera det. Att vi pratar om en jämställd talarlista till exempel på kongressen som vi kommer göra i år. Att vi i de olika sammanhang där vi alla befinner oss pratar om de här frågorna.
Valberedningens roll dök upp i flera intervjuer som vi gjorde när vi granskade jämställdheten i rörelsen. Därför kontaktade vi Åsa Hagelstedt som sitter i valberedningen för IOGT-NTO på riksnivå. Vi ville veta hur hon ser på valberedningsarbete och jämställdhet.
Jag skulle säga att för att en valberedning ska kunna göra ett riktigt bra jobb så måste ju den valberedningen ha ganska många kandidater att jobba med. Så man behöver ju ett brett urval. Såklart är det är ju svårare ju fler bra kandidater man har. Men ju fler man har att välja på liksom, så skulle jag säga att desto bättre blir ju slutresultatet. Också för att det handlar ju dels om att hitta de bästa kandidaterna. Men som valberedning bygger du ju också en grupp. Och då kan det ju vara så att du faktiskt liksom, du behöver lägga ett pussel. Och att då kunna liksom, väga olika och se olika möjligheter. Så det skulle jag säga är liksom det grundläggande. Att man helt enkelt har många kandidater. Och där, vi har ju i UGT-NTOs valberedning, vi inledde ju, det här är andra perioden jag sitter. Och under min förra period så startade ju vi någonting som faktiskt är lite nytt inom UGT-NTO-rörelsen. Nämligen ett nomineringsförfarande. Jag som också då har en bakgrund inom partipolitiken, där är det helt självklart att man nominerar personer till styrelser. Och vi sa det i förra valberedningen, då inför förra kongressen, att vi testar det. Och det funkar ju, och vi får in ganska mycket namn nu. Och det där tror jag är viktigt att komma ihåg, för att vi som sitter i valberedningen, vi känner inte alla. Och om vi bara ska välja folk som vi känner, det är ganska dåligt. Liksom. Då hamnar vi i det där interna igen. Så att man har ett sånt förfarande som är väldigt öppet och att man faktiskt får skicka in de som man tycker är bra. Det är ju ett sätt att få in fler. Men sen ser vi ett problem. Och det är att det är färre män som frivilligt vill lämna. Män vill generellt sitta längre. Och vill man då dessutom ha lite rullians på posterna, så måste en valberedning som lägger fram ett jämställt förslag faktiskt inte bara lyfta in kvinnor utan kanske också sparka ut män. Och då blir man kanske inte mest poppis på skolgården. Jag tycker att IOGT-NTO borde kunna använda sig av samma system som exempelvis Miljöpartiet har. Att man har begränsande mandatperioder. Sen får man väl se hur lång de ska vara, men jag tänker kanske max 3 mandatperioder eller något sånt. Och sen så får man då helt enkelt lämna styrelsen. Sen kan man ju komma tillbaka om man vill efter 1 eller 2 mandatperioder igen. Men då kanske man ska göra någonting annat i rörelsen. Alltså, Alltså jag själv är väl ett typexempel på att ha gjort ganska mycket olika saker inom nykterhetsrörelsen. Jag har både varit anställd och förtroendevald och ibland gjort ingenting. Och det är ju roligt att testa olika saker. Jag tror också, sitter man för länge på samma post, så jag tror helt enkelt att man gör ett bättre jobb om man byter lite och får testa lite nytt och det kommer in lite nya personer. Så att jag är för att man inför en faktiskt maximering av tiden man får sitta i taget. Jag tror att man måste börja på liksom lokalplan och distriktsplan. För så är det ju. Ska man titta, som vi sitter och väljer folk till en förbundsstyrelse. Det är i princip omöjligt att sitta i en förbundsstyrelse om du inte har suttit i en distriktsstyrelse eller så vidare. Du inte kommer från en annan organisation och har jobbat på förbundsstyrelseplan. Men det är ändå viktigt att man har styrelseerfarenhet när man ska hamna på en sån post. För annars tror jag man både gör personerna och organisationen en björntjänst. Så där handlar det ju om att lyfta, titta på hur styrelserna ser ut på de nivåerna. Vilka sitter på vilka poster. Hur länge sitter man där. Men också förstås diskutera frågorna. Så jag menar, det är ju inte förskonat från sexuella trakasserier eller att människor behandlas olika på grund av kön. Så, och då tycker jag det är viktigt att ständigt diskutera frågorna. Man kan liksom inte tro att man är klar bara för man har skrivit i något papper att vi ska vara jämställda.
Josefin Larsson i förbundsstyrelsen kan också tänka sig en maxgräns för hur länge en person ska få ha ett styrelseuppdrag.
Personligen skulle jag kunna tänka mig en sån gräns, ja. Det är ingenting jag har diskuterat i något sammanhang här i rörelsen egentligen, men för mig vore inte det en omöjlig utveckling. Det gör att vi tvingas bredda oss. Vi tvingas se vilka kompetenser vi har och vilka kompetenser vi behöver och leta efter de kompetenserna hos nya personer.
Tittar vi på IOGT-NTO, Miljonlotteriet,
Tollare folkhögskola, Vendelsbergs folkhögskola, Dagerholms behandlingshem,
Accent och IOGT-NTO fastigheter
är bara två av de sju högst uppsatta cheferna kvinnor.
För 4 år sedan var samma siffra en av 7 chefer.
6 nya chefer har rekryterats sedan den senaste kartläggningen, men bara 2 av dem är kvinnor.
Är det svårt att rekrytera kvinnliga chefer till höga poster i IOGT-NTO?
Det skulle jag inte säga att det borde vara.
Josefin Larsson från IOGT-NTOs förbundsstyrelse igen.
Det kan ju inte vara svårare att rekrytera kvinnor till höga poster i IOGT-NTO än i resten av samhället. Vi ligger ju efter i samhället i stort. Men där tycker jag snarare att vi borde försöka vara ett föredöme och hitta kvinnor till höga poster. För att som det är nu så kanske vi väljer bort kompetens på grund av kön. Och där kan man ju hitta olika verktyg, dels medvetenhet i rekrytering och hur arbetet är upplagt till exempel. Men också finns det ju system för att avidentifiera ansökningar och sådär, så att man börjar titta utanför namn och kön till exempel, eller bild eller sådär.
En av de relativt nyrekryterade cheferna inom IOGT-NTO är Accents egen chefredaktör Ulrika Ambjörn. Välkommen till Accentpodden.
Tack så mycket.
Om vi ska klappa oss själva lite på axeln, så var ju Accents styrelse en av få i vår undersökning som var helt jämställda. Betyder det att Accent är klara med jämställdhetsarbetet?
Nej, absolut inte. Jämställdhetsarbete man väl aldrig klar med, det är en sån här evig fråga, och att styrelsen är jämställd, det är bra, men sen har vi också ägnat oss åt att titta på vad vi faktiskt producerar, hur det ser ut med bilder, många kvinnor respektive män är på bild. Det är ett första steg, och sen så är nästa steg ju att kolla ur vilken position uttalar de sig. Vilket utrymme får man och kvinnor och så vidare. Så det är ju, det tar aldrig slut. Det ska det inte göra heller.
Hur ser det ut i nuläget på Accents sidor när man tittar på fördelningen mellan män och kvinnor?
Ja, alltså det är ju relativt jämnt. Om jag har räknat de tre senaste utgåvorna av papperstidningen. Men, och då får du ganska stort utslag i ett personporträtt och det är en kvinna som porträtteras. Då blir det många bilder på den kvinnan. Men sen kan man också tänka, eftersom Accent är en medlemstidning och 55% av medlemmarna är kvinnor och 45% är män, så är det också något som man tänker ska avspeglas i tidningen. Sen så är en reflektion vi har gjort på redaktionen att på hemsidan accentmagazine.se så är det en tendens att det blir fler män på bild. Och då kan man ju fundera om det är liksom typen av innehåll och ämnen och material som syns där, att det är fler experter, fler forskare, fler högt uppsatta förtroendevalda som uttalar sig där, och då blir det fler män på bild.
Vilken väg tycker du att EUGT-NTO bör ta för att få till mer jämställdhet i rörelsens styrelser?
Nej, men jag tror att de tankar och idéer som kom upp nu i Accent när vi gjorde granskningen av hur det ser ut med jämställdheten i organisationen är kloka. Det handlar mycket om hur valberedningar arbetar. Det handlar också om att våga pröva lite nya grepp. Och det handlar naturligtvis om att visa att det här är en fråga som är prioriterad och att man tycker att den är viktig. Och att den är viktig i sin egen kraft. Ibland kommer ju argumentet att det är viktigt med jämställdhet eller att det är bra för att det är lönsamt och det blir effektivare och det blir ett bättre resultat av arbetet. Och visst, det är ju toppen. Jag vill också gärna tro att det är så. Men om det uppstår lägen där man faktiskt kan tänka eller göra reflektionen att nej, men det här blev ju inte bättre eller lönsammare eller mer framgångsrikt. Så då är ju frågan, betyder det att man kan skippa jämställdheten då? Jag menar att man inte kan det. Det finns en risk att resonera ur lönsamhets- och effektivitetsperspektiv, för att jämställdhet, jämlikhet är ju viktigt i sig. Det handlar om demokrati och mänskliga rättigheter.
Efter att vi publicerade den här granskningen på webben i förra veckan så fick vi en del respons om att det här är en bild som man inte riktigt känner igen sig i, på så vis att EUGT-NTO ser sig som en organisation som har gått i bräschen för jämställdhet. Är det en självbild som är föråldrad?
Nej, men alltså det är också viktigt att tänka och komma ihåg. Alltså det är alltid viktigt, för att kunna ta ut riktningen framåt så bör man ju också titta i backspegeln. Och där har ju nykterhetsrörelsen EUGT-NTO spelat en viktig roll, inte minst när det gäller till exempel kvinnors ställning och rösträttsfrågan. Där man var väldigt pådrivande. Många idag som faktiskt inte känner till det.
Det var allt för denna gång. Accentpodden är tillbaka om 3 veckor. Tack till Angelica, Johan och Elon som lånade ut sina röster till oss. Musiken gjordes av Broke for Free och jag heter Jens Lindgren.
Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och EUGT-NTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent@iugt.se. Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagazine.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat!